Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Dirty old town.
För Malmö är drömmarnas stad.
För första gången på mycket, mycket länge.
För första gången fem personer.
Ett nytt avsnitt av Välkommen till Malmö, där jag sitter med Kalle.
Hej!
Och Karin.
Hallå!
David på distans.
Hallå.
Och med mig själv och med vår femte medlem som inte vill svara för sig just nu men kan, säkert kommer göra sig påmind.
Ja.
Vad har vi för något på agendan idag?
Vi har ju lite för mycket på agendan.
Men jag
det
vet.
Känns som att jag inte riktigt vet vad något av det är. Jag vill prata om den här konstiga utredningen om skatter i kommunen.
Ja, den kan vi prata lite grann.
Sen vill jag prata lite om Liberalerna i Malmö.
Mm.
Just det.
Sen är ju frågan om vi ska göra den här manövern att jag slår på klipp från John Roslunds TikTok och så får lyssnarna bara höra vad han säger. Och så får ni gissa vad det handlar om.
Sexualkunskap i årskurs 5. Vad kan gå fel?
Vi kastar allting huller om buller på väggen och ser inte bara vad som fastnar utan också vad det är vi får ut ur oss.
Mm.
För som sagt, det har gått en lång tid.
Här...
Och på en lång tid hinner mycket hända i Malmö.
Men... Sen är det ju det här kriget i Iran också.
Nej. Vad tror ni? Tror ni att de håller på att få slut på ammunition i sina försvarssystem?
Jag såg en AI-video.
Jag försöker använda så generella begrepp nu som möjligt för att ingen ska kunna sparka på mig. Något annat som skjuter ur sig saker hela tiden.
Mm.
Jag letade verkligen en krok för att få gå in i det här avsnittet.
Oj, det låter lite äckligt.
Det är Moderaterna.
Ja! Moderaterna i Malmö har blivit
det
av med...
Det låter också lite äckligt.
Blä! Men det har hoppat av... Är det tre moderater nu?
Alltså, hela den här historien började med Jan Roslund.
Ja, så det är fyra med honom liksom.
Ja, eller tre möjligtvis. Det är det här som händer när man spelar in så ofta. Så man hinner läsa på en grej och sen hinner man glömma bort dem lite grann. Men de stora dragen i alla fall är ju att Jan Roslund hoppar av.
Mm.
Därefter hoppar hans sambo av.
Det kan man ändå förstå.
Ja, verkligen. Det kan man förstå.
För trevnadens skull.
Ja, precis. Precis. Och sen är det en tredje person som också hoppar av. Oberoende av de här personerna.
Och det är han, unga mediamannen.
Nu känner jag att jag inte skulle
gett oss in i det här. Jobbar på ett mediebolag och gjorde Staffanstorp val.
Ja, ja, precis.
Exakt.
Ja.
Han såg verkligen inte ut som jag hade föreställt mig.
Nej, han ser lite ut som Clavicular. Alltså looks-maxing.
Ja, verkligen.
Han var en av dem som hoppade av Moderaterna till
SD. Sen finns det ju en doldis som är någon gammal jurist som har hoppat av. Som har varit riksdagsledamot. Men som hoppat av på grund av att han är emot att sätta tonåringar i fängelse.
Just det.
Och det är ju en twist. Att det även sker ett avhopp från andra hållet.
Han gick inte till SD.
Han gick inte till SD.
Det var vad han gjorde istället.
Gick vidare i sitt liv, hoppas jag. Det är inte direkt en vinnargemenskap. Att bry sig om lokalpolitik, känner jag.
Nej,
vad menar du?
Jag känner att så fort jag kan se någon ta sig ut så känner jag önskar att det var jag.
Det känns som, ja precis, det är lite fel rum att lägga den.
Ja, verkligen. Verkligen.
Fel sällskap.
Jo, men det skedde ett gäng avhopp från Moderaterna till SD. Det kan vi konstatera. Och istället för att hålla på och uppdatera sig själv om det här i realtid som jag alldeles nyss gjorde och sen gav upp på, så det som väl någonstans är roligt i allt det här, jag vet inte, det är ju anledningen till att åtminstone en av de här personerna hoppar av. Som är att hon har en upplevelse av att Moderaterna är styrt genom en konspiration.
Mm.
Att Moderaterna har stora problem med interndemokratin därför att en stark profil inom partiet, tidigare MUF-ordförande, är väldigt populär bland muffarna.
Vilket det är ett allvarligt demokratiskt problem när någon är väldigt populär.
Exakt. Vilket innebär att hon då alltid får sin vilja igenom när de röstar om olika saker.
Fan, jag hatar det när det kommer någon som bara alla håller med.
Jag vet.
Och så får den sin vilja igenom. Det känns inte demokratiskt.
Nej, men precis. Precis. Och jag menar, så långt kunde man ju tänka att det är bara så här vanlig högstadie statusrädsla. Men sen så börjar hon också prata om, alltså den här avhopparen börjar prata om att Helena Nanne bara är en marionett för den här egentliga skuggregeringen inom Moderaterna. Och då plötsligt börjar man, när man lägger ihop det ett och ett, så förstår man att de har gått över till just Sverigedemokraterna och inte någon annanstans.
Ja, för det är ju också, vad heter det, Sverigedemokraterna skulle jag inte hävda styrs av en skuggregering, utan skulle jag hävda styrs exakt på exakt det här sättet, att du har en väldigt populär person som säger saker som andra tycker lika och sen vinner det. Det är bara det att i SD så är det inte en ung muffare, utan det är Jörgen fucking Grubb. En dinosaurie från... han kommer ju tillbaka nu. Han har varit i Stockholm. Nu är han back in business i Malmö. Han kommer sitta där i kommunen nästa år.
Ja, eller nästa mandatperiod.
Alltså jävla vad de har Rohans olika ryttare som de har samlat ihop till det här valet.
Bara, det är verkligen bara boomer och millennial konflikt det här. Det är det enda det är.
Jo, men det kändes lite så. Och, jo, men i ärlighetens namn så är väl SD också ett ganska bra val att gå till. Och nu skjuter jag också lite från höften. Men jag tror ju inte att de har så många inflytelserika personer under 30.
Nej.
I Malmö.
Nej, Jacqueline har ju petats långt jävla ner på
listan. För så fort det kommer någon uppkomling så är det någon som letar upp en video där de misshandlar någon.
Ja, exakt. Och så inte i hennes fall då, utan i ett annat fall.
Ja, ja. Just det, ursäkta.
men ja, för det känns verkligen som att det är boomer-revansch i SD Malmö nu. Nu kommer de tillbaka. Och de är minus hell.
Ja, men det passar ju bra också med liksom det här nya John Roslund-styrda SD som vi har.
Som bara bryr sig om saker som inte går att förstå.
Precis.
Jag hörde ryktas att det i någon nämnd i Malmö när det hade inkommit en grej från John Roslund, eller en grej John Roslund hade föreslaget kom upp på nämndsmöte, så var det en moderat som sa japp, en sverigedemokrat som sa japp, nu märker man att John Roslund har gått med i partiet. Jag kommer inte ihåg vad det var. Jag tror det kan vara det här med varför står inte den sista statyn i den här orkestern på gågatan? Varför står inte den på gågatan? Varför står den i Folkets park?
Jag ser framför mig att titeln på den här frågan i dagordningen var exakt det du sa nu.
Varför?
Tre rader långt med radbrytning.
Ja, exakt. Parentes. Den hade passat bättre på gågatan, slutparentes.
Precis. Tror ni att John Roslund är en sån person som skriver hela mejlets innehåll i rubrikraden?
Ja. 100%.
Ja, hoppas att vi någon gång får veta.
Det går att begära ut. Det är nästan så att vi borde göra det för att få veta bara detta. Så trasha alla de mejlen direkt.
Jag hade tänkt göra min vanliga och be honom skicka ett mejl till magnus.olsson@st.se.
Ja, exakt.
st.se. Men det kommer inte funka i det här fallet. Nej, men så det är hänt. Nu formellt sett heter de väl inom parentes streck.
Deras
partibeteckningar.
Och att flera av dem bär det på sin t-shirt.
Exakt.
För han är så jävla stilbildande.
Ja, precis. Precis. Tror ni att det var så att John Roslund gick till ett tryckeri, kanske det som ligger vid Moderna Museet, som ser lite välkomnande ut? Att han gick in där och bara, jag vill ha tre stycken.
För jag vet.
Och sen så sa den här mellankillen som står i kassan, men du Jan, du är ju den enda som har hoppat av och blivit partilös.
Och han blinkade.
Ja, exakt.
Blink.
Exakt.
Blink. Jag vet.
Ja.
Min sambo kommer också hoppa av.
Precis. Och också någon random kille som älskar Staffan Storp.
Ja, exakt. Om den trycknissen, om han hade liksom ringt Sydsvenskan där, så hade det varit ett skop.
Japp. Vad mer? Liberalerna.
Ja.
Vi kan ju fortsätta lite på avhopparspåret.
Det är ju inte riktigt en boomer mot millennial-konflikt, även om det kanske kan uppfattas som det.
Ja, precis.
Vi skär mer genom generationerna. Men det är ju då alltså att Liberalerna nationellt har beslutat sig för att vilja bilda regering på riktigt med SD. Och då börjar ju folk hoppa av i Malmö. Men det föranleds också av att Malmös partiförening fattade ett beslut med en väldigt liten majoritet. Jag tror det var 4 röster som avgjorde det. Att inte vilja bilda styret tillsammans med sossarna in.
Just det.
I Malmö.
Just det.
Men skulle vi kunna gå igenom hela historien? Varför sitter Liberalerna i styre i Malmö överhuvudtaget? För det här har vi har brottats med den här frågan i chatt. För att det är så svårt att förstå.
Alltså det man ska veta, eller jag, det enda jag, när jag rannsakade mitt minne lite så var det så. Sossarna och Liberalerna sitter i styre i Malmö.
Tillsammans med Miljöpartiet.
Ja, det har de gjort sedan 2018.
Mm.
Så någonting hände ju 2018 som gjorde att man bildade det här styret.
Mm.
Och sen 2022, nästa val, då bara fortsatte man.
Mm.
Och mitt intryck var lite att det kanske var mer förutsättningarna 2018 som var avgörande. Och sen 2022 så bara...
Var det slentrian?
Var det lite mer på slentrian.
Ja, för 2018...
Ja, det är det enda jag kan tänka mig också.
För 2018 så var det väl så att de behövde göra det för att få en majoritet med stöd av Vänsterpartiet.
Ja, det är det här någon borde ha kollat upp.
Jag är ganska säker på att det var så.
Ja.
Ja, men var det inte 2018 när de hade ett initialt möte, alltså sossarna tillsammans med Vänsterpartiet om att försöka bilda ett styre?
Ja.
Och Vänsterpartiet ville höja, eller ett av deras krav var att höja skatten.
Ja.
Och det ville sossarna inte. Och så bröt det ihop mellan dem.
Men då ska man också ha med sig att Vänsterpartiet typ 3 år tidigare hade också dragit sig ur styret på grund av någon grej, typ nedskärning.
Det låter ju förutsägbart.
Ja. Men oavsett, 2018 är jag ganska säker på att de behövde ha Liberalerna med. Men sen 2022 behövde de inte det längre, utan man kunde bilda en majoritet med bara sossarna och MP med stöd av V. Om man hade velat. Men då hade man bara ett så jävla genomarbetat samarbete med Rocco.
Mm.
Och Sara Wettergren.
Mm.
Mm.
Och det kan man ju förstå.
Ja. Båda de, spaning, kommer inom 1-2 år ha bra chefspositioner inom Malmö stad.
Hot take! Det tror jag är en nästan helt iskall take.
Men för att dra matten lite då,
ja,
som det ser ut nu i alla fall, oavsett vad det var som hände 2018. Så... Liberalerna har då bytt läger inför valet i höst. De vill inte längre styra med sossarna som sagt. Mm. Utan gått över till högeroppositionen.
Fast de vill ha samma upplägg som de haft nu med sossarna. Fast Vänsterpartiet, istället för att Vänsterpartiet ska stötta men inte vara med, så vill de att... Alltså de vill bara ha Tidö i Malmö. Så SD ska stötta, men de ska inte vara med.
Ja, exakt. Det var det jag tänkte komma till.
Det här beslutet togs ju före Simona Mohamsson.
Ja.
Mm.
Just det.
Gjorde den där Jimmy-examen.
Ja, exakt. Så att det känns ju som att Liberalen i Malmö, det kanske kommer komma ut något mer. Men det jag tänkte dra var i alla fall att Liberalen i Malmö har ju 3 mandat i kommunfullmäktige av 61.
De är inte så stora.
Ja, det kan vara intressant för lyssnarna att veta, tänker
jag.
Och så som mandatfördelningen ser ut idag, vilket kanske är rimligtvis är en bra indikation på hur den kommer att se ut efter valet.
Mm.
Eller?
Nej, jag tror inte att den kommer vara det lilla jag har hört. Alltså för att det görs ju inte opinionsundersökningar på lokal nivå riktigt. Det enda som görs är ju typ hemligt. Förutom när Sydsvenskan gör en riktig typ precis innan valet brukar det vara. Men det som har gjorts enligt ryktet tyder ju på att det kommer bli ett ganska enkelt val för sossarna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Men så vårt styre som vi har idag, sossarna, Liberalerna, och sen vet jag inte, det är någonting med Miljöpartiet att de typ inte formellt är med i styret, men de har någon typ av teknisk samverkan. Eller vad,
men vad fan, alltså Stefana Hoti sitter ju...
Ja, de har ju dealat till sig en massa positioner.
Ja.
Skitsamma, det är ju praktiken som sak.
Mm.
Antar jag. De här 3 partierna har ju inte majoritet.
Nej.
I kommunfullmäktige. Men om man skulle räkna alla mandaten som högeroppositionen, det vill säga Center, Moderaterna, SD, plus då nu Liberalerna. Om man räknar in Liberalernas mandat i den oppositionen, så har ju de inte heller majoritet.
Nej.
Det vill säga de här 3 liberala mandaten i kommunfullmäktige gör ingen skillnad för majoritet åt något håll.
Nej.
Så det är fortsatt så. Även om L nu... Alltså idag skulle hoppa över,
yeah,
om man säger, till högerblocket. Yeah. Så skulle
om alla
så är det samma situation. Så länge Vänsterpartiet inte röstar med högerblocket så förändras ingenting.
Nej.
Utan då är det styret som styr och bestämmer. Så är sossarna och om vi skulle ha samma mandatfördelning fortsatt så skulle ju sossarna och Miljöpartiet kunna fortsätta sitt minoritetsstyre precis som vanligt.
Mm.
Så det här att liberalerna har bytt sida.
Det betyder väldigt lite.
Väldigt betydelselöst.
Man kan ju förstå att Sara Wettergren och Rocco Kursa är lite ledsna för att det är liksom som att deras medlemmar bara säger det enda vi vill det är att ni inte ska ha lön, tack.
Ja, exakt.
Det är vår enda åsikt.
Men precis som ni nämnde så den liberala partiföreningen i Malmö fattade ju beslut om den här lägerbytet innan Simon och Moansson hade kommit ut och kramat Jimmie Åkesson.
Ja.
Och vid den tidpunkten så sa ju Liberalerna att vi kommer inte släppa in Sverigedemokraterna i ett styre.
I Malmö?
I Liberalerna i Malmö så sa då deras kommentar till det här lägerbytet eller deras var att vi släpper inte in Sverigedemokraterna i styret. Vi är inte intresserade av ett lokalt tidavtal. Det är för långtgående. Men om SD vill stödja en borgerlig budget efter valet så välkomnar vi det.
Det är också roligt för att det är ju exakt samma sak som de sa innan valet 2018. På pricken samma sak. Men valet 2018 hände och sen var Liberalerna så okej, vi kan inte bilda ett styre utan SD.
Ja,
så det är jättekonstigt att
för jag vill nu minns jag nästan.
Det är så störigt att vi sitter och diskuterar det här för det handlar ju då alltså om tre personer och ett parti som ingen röstar på i den här
alla ska ju vara väl om man liksom inte har stenkoll på mandaten och så där. Återigen. Man behöver inte misströsta. Det här kommer inte betyda något.
Nej.
Det kommer inte bli ett högerstyre i Malmö.
Extremt sjukt händer.
Ja.
Nej, precis.
Men nu när du sa det där om valet 2018, nu känns det som att man får lite flashbacks från valnatten 2018.
Tog ju en Tegnhammar.
Ja, han blev verkligen
Anders Parup Pedersen. Det är en kul trio också för att två av dem nu är de mest woke liberalerna i Sverige och en av dem jobbar på SD:s regionkansli.
Ja, precis. Efter att ha gjort sig liksom omöjlig hela borgerligheten utanför. Ja,
men för
att han köpte för mycket köttbullar åt tjejer.
Just det.
Ja.
Gamla TT.
Men för visst var det så typ att Rocco och Kursar var på den borgerliga valvakan typ på valnatten och firade deras seger typ.
Exakt. Sen eller, bara högg han dem i
och sen bara vände han på stående fot den natten.
Ja, exakt.
Liksom. Precis. Bara, nej, förresten.
För att han tog sig en kik på siffrorna och var så, Vi var fulla. Men det är också konstigt för att det är inte som att Centerpartiet, alltså det är ju också det. Alltså, även om Liberalerna inte hade huggt kamraterna i ryggen, då hade ju Centerpartiet gjort det. För ingen vill ju styra med SD Malmö.
Nej.
Alltså, hur har Centerpartiet ställt sig till det?
Alltså, de behöver ju...
Nu alltså, efter att L gjorde den här... Vi tycker det vore bra med ett borgerligt samstyre med stöd från SD.
Nej, men de förhåller sig inte alls till det för att de vet att det inte spelar någon roll, gissar jag.
Nej, alltså, förmodligen.
Nej, de har ju inte, alltså åtminstone inte i de kanalerna jag håller mig ajour i, så har de ju inte sagt något.
Jag vet att de var inbjudna på liksom, möte om att bilda styre. Har varit det både 2018 och 2022.
Nej, jag tänkte nu liksom. Ja.
Nej.
Men en annan sak med Liberalerna är ju att efter Rocco Kursa hoppade av så hoppade ju också Sara Wettergren av.
Mm.
Och de var ju, jag tror, plats 1 och 2 på listan. Och då åkte ju en tjej som var på plats nummer 3 upp till plats 1 som beskrevs i Sydsvenskan som en okänd lärare.
Ja, just det. Det är så jävla karaktärsmord.
Taskigt.
Ja.
Okänd lärare.
Men sen efter den här Jimmy-kramen så insåg Liberalerna att det kommer nog inte funka att ha en helt okänd person högt upp på listan.
Nej.
Så nu så är det ju fortfarande oklart vem som kommer styra Liberalerna.
Krisander.
Ja, det är det, är det, är det, är det vår förhoppning. Att Simon Krisander gör revansch. En person som vi bara vet vem det är för att han en gång i tiden sa att man skulle bygga bort bostadsbristen med att bygga fler villor. Det är den enda sakfrågan jag vet att han har på sitt bord. Och att jag tycker att den är väldigt konstig. Två, alltså den boendeform som efterfrågas absolut minst. Men som alla vill bo i. Det är en sån rolig liberaler som eller så borgerligheten som vill bygga villor brukar ofta referera till. Så, ja, men om man läser opinionsundersökningar, vad vill folk bo i, så är det villor.
Ja.
Men sen, om du läser vad folk efterfrågar, så är det inte villor. Det är billiga hyresrätter. Men om du frågar någon som bara har råd med en billig hyresrätt, vad vill du helst av allt bo i? Jag hade velat bo i en jättestor villa faktiskt. No shit liksom. Men det är den ena grejen han har gjort. Den andra är att han en gång dök från Titanic för att han har varit dykare. Eller vad heter det?
Simhoppare.
Typ. Han simhoppade jävligt snyggt.
Det var ju inte bara dyk, det var ju typ en volt.
Ja.
Alltså från den här
Titanic
i Västerhamnen. Mm.
Ja, och att han försökte kuppa ut rockokurser.
Ja, just det.
Det är väl... I min värld så är jag väl mest känd.
Ja, men du minns ju saker som har någon som helst substans. Det enda, jag minns inte ens det här med villorna. Det enda jag minns var att han la upp ett klipp på Instagram där han gjorde en bakåtvolt från Titanic. Och så minns jag ju också att han lämnade väl i princip politiken för att han inte gillade Rokokursas val av... att styra tillsammans med Susanna.
Ja, men det var väl efter det här misslyckade försöket. Att de hade ett extrainsatt årsmöte eller någonting. Där de försökte mobilisera olika delar av ungdomsförbundet. Ni ser varför den här avhoppade moderaten tyckte att ungdomsförbundare var otäcka.
Mm.
För att man tar fram
dem. När som helst kan de mobiliseras.
Man tar fram dem när man ska hålla på med något falskt spel.
Men det är klassiskt ungdomar att vara fucking falska.
Men var det inför förra valet då? Eller när var det?
Jag tror det var mitt i mandatperioden.
Ja, det tror jag också.
Att de bara var såhär,
mitt i den här mandatperioden.
Så kan det vara.
Och vad var förslaget på bordet som de försökte kuppa igen? Alltså
det
de försökte
var,
få igen?
Det var
väl det de fick nu, tror jag.
Jag tror det. Som jag minns det.
Att bara såhär, nästa val så ska vi inte styra med sådana.
Nej, alltså då var det väl, vi ska gå av styret. Och,
ja, precis.
Från och med nu.
Precis.
Så
ja, det, nu, precis. Det hade jag ju någonstans i bakhuvudet. Och därför så såg jag framför mig att nu... När de behöver en ny ledare i Liberalerna i Malmö. En profilerad man är tillbaka. Och det som händer då är att han lägger upp ett klipp på Instagram.
Där flyger upp ur vattnet.
Samma klipp som när han gjorde volten från Titanic ner i vattnet. Fast bara uppspelat baklänges. Så han dyker upp.
Ja. Och så med David Lynch ljudspår liksom, att han pratar baklänges om nu ska vi vinna valet 2022. Ja.
jag hoppas att det händer. Jag har varit inne lite grann på hans sociala medier där han lägger upp väldigt mycket AI-genererade bilder på olika, i olika brännande politiska frågor.
Mm. Men han måste väl fortfarande vara engagerad liksom.
Ja, det.
För han var ju liksom en av de topp tre.
Ja, 2025 så påstod han att han var på riksdagslistan.
Jaha.
Liberalerna. Men
han påstod det.
Ja,
det är nog sant.
Vi vet inte om det.
Alltså jag är bara inne på hans sociala medier så
det kan vara AI.
Har ni precis. Han
en AI-genererad riksdags.
Innan vi lämnar Simon Krisander så vill jag bara göra en sån här klassisk podcast där killar scrollar på internet och pratar i realtid. Om hur han den 12 februari lägger upp en AI-bild som handlar om ett otroligt tekniskt ämne som är det så kallade CSDDD-direktivet som handlar om hur man ska ta hänsyn till exempel mänskliga rättigheter och andra grejer i elektrifieringskedjan. Och det här illustreras då av en stackars kommuntjänsteman som svettas och håller på att bryta ryggen under olika EU-permar med olika hållbarhetskrav och riskanalyser och åtgärdsplaner. Han har också tre armar och försöker bara bära upp någon slags vind- och solkraft. Bredvid honom så står en lika svettig man i bygghjälm som bara har två armar dock. Som är elektriker ska man förstå för att han har en massa sådana stora kontakter. med sig. Han bryter också ryggen under en massa pärmar där det står due diligence, rapporter, kontroller. Ni vet, sånt som man inte gillar om man är en jobbare.
Ja.
Ovanför dem, uppe i himlen, på ett regnmoln av någon anledning, sitter två personer med tydlig byråkratstil, för de har såna skrivplattor. Och framför dem som chefen sitter en pilot, person i pilotkläder som Simon Krusander då genom AI menar är den som egentligen bestämmer i EU. Jag hoppas att Simon Krusander kommer tillbaka.
Jag är hemskt ledsen att behöva avslöja att Simon Krusander inte bara är på Malmös
sitter också i
riksdagslista, utan han är namn två efter Sara Wettergren.
Just det.
Så han kommer nog hamna i riksdagen.
Nej, precis. För där vi började var ju att Sara Wettergren och Rokko Kursar inte kommer ställa upp för Liberalerna.
Men han kan göra båda.
Han kan göra båda.
I och för sig, du utesluter också det högst sannolika scenariot att Liberalerna inte får någon riksdagsmandat.
Ja, just det.
Då är det här lite en icke-fråga.
Ja, det är sant.
Just det.
För att återigen, det handlar inte bara om tre personer med inget stöd i Malmö. Det handlar om tre personer med inget stöd i Sverige.
Exakt, med typ ännu mindre stöd i Sverige. Men ska vi rulla vidare? För en sak som Simon Krusander faktiskt tycker om, det är det kommunala utjämningssystemet.
Han gör det. Vad bra.
För att han la upp en annan AI-bild där han häcklade en Stockholmssosse som var emot det här systemet.
Mm-hmm.
Som kallade det straffbeskattning på Stockholm.
Men det är ju
vi
sant.
Gillar ju också det kommunala utjämningssystemet.
Exakt. Ja, men mer just eftersom att det är en straffbeskattning av Stockholm.
Ja, exakt. Ja. Vi har ju för kännedom avhandlat det här för många avsnitt sedan, att det inte är en straffskatt på Stockholm.
Vi har avhandlat det många, många gånger.
Precis. Det är för mig det bästa avsnittet vi har gjort, för att då till att börja med så lärde jag mig ungefär hur systemet fungerar, även om det fortfarande är otroligt dunkelt. Men också att alla som pratar om det missförstår det.
Aha.
Alltså att folk liksom inte förstår vad utjämningssystemet är för något. Alla tror att det är så här, staten kommer att ta ut en liten extra krona från Danderyd liksom, och bara ger den till Malmö, men det är som inte riktigt så det funkar.
Jag tycker just den där oförståelsen illustreras väldigt bra av SD Malmö. För de är både förbannade på att Malmö får en massa pengar i det kommunala utjämningssystemet, men också väldigt förbannade att de som jobbar, de malmöbor som jobbar i Danmark, skattar i Danmark.
Ja.
Men fattar inte när pengarna kommer tillbaka.
Ja.
Vi
det är svårt att ha de två åsikterna samtidigt.
Nej, men precis. Ja. Vi behöver inte gå in i detalj på hur det här fungerar, men något som kom som en inrikespolitisk bomb för nu ungefär en månad sedan. Det var ett slutbetänkandet i utredningen. Jag måste scrolla högst upp i dokumentet för jag kommer inte ihåg namnet på den. Och jag sitter dåligt.
Var det så att det inte var en bomb?
Nej, det är väl det som är den stora grejen.
Komma till det.
Okej, okay, ja. Fortsätt.
Då kom slutbetänkandet i utredningen om incitament för lägre skattesatser i kommunsektorn.
Vi har ju kommunsektorn är också så konstigt ord. Alltså, är det alltså kommunerna vi pratar om?
Ja, exakt.
Ja. Det är en sektor.
Det är en bransch.
Ja, det är bransch.
Ja, precis, i kommunbranschen. Nej, men det här är en sån här del av jag vet inte om det är en del av Tidöavtalet eller om det bara är en del av liksom, Moderaternas politik. Jag skulle nästan luta mer mot det första faktiskt. Hur som helst. Som har varit så här, det har rapporterats ganska mycket om den här frågan. Fast inte liksom på något braskande sätt. Att regeringen 2025 beställde en utredning som skulle undersöka möjligheten att skapa negativa incitament för kommuner att höja skatten. Och istället positiva incitament för de kommuner som sänker skatten.
Negativa incitament är alltså
det blir, det skadar
det ska straffa sig.
Ja, exakt.
Höja skatten. Vilket är väldigt avancerat eftersom att vilket de ju då också påtalar i den här rapporten, det verkligen lönar sig att höja skatten. Så om du ska skapa incitament, om du ska straffa folk för att höja skatten, då måste du straffa rätt hårt.
Ja.
För att det är ju skitnice.
Nej, men exakt. Och så har i det här direktivet då, som kommer från regeringen, så har man gjort det som Tidöpartierna har satt i system, det vill säga man har skrivit att oavsett ställningstagande i sak från utredaren så ska det komma fram ett förslag, och det här är förslaget vi vill ha i princip. Det är en så här lite kontroversiell grej som de har gjort. Man har gjort det lite grann i tidigare regeringar också, men tidigare regeringar har gjort det jättemycket. Det har börjat bli lite diskussion om det också. Om så här, vad det egentligen gör med hela utredningsväsendet. Och det är den sortens utredning som de nu har fått, som är skriven av en ekonom. Och då kan man väl säga så här, att bakgrunden till det är att förutom att regeringen tycker att det är otäckt att kommuner kan höja skatten hur mycket som helst. Att man ser framför sig att med en åldrande befolkning så kommer välfärdsuppdraget kosta mer och mer pengar. Då ser man på horisonten att det här kommer kommuner att lösa genom att höja skatten, och det här gillar vi inte. Eftersom, och nu kommer vad heter det? Det kommunala utjämningssystemet in. Det kommunala utjämningssystemet jämnar ut skillnader mellan kommuner som har med strukturella förutsättningar att göra. Hela poängen med det kommunala utjämningssystemet är ju att kommuner ska kompenseras för sånt de inte kan göra speciellt mycket åt. Det vill säga framförallt hur många personer de har som är i hög ålder och med höga vårdbehov, men också hur mycket barn det är och sånt där.
För att det är och kommer alltid vara de befolkningarna som kostar.
Ja, exakt.
Och det är vi alla rörande överens om att det är okej.
Okay. Precis, och så länge det ligger i kommunernas uppdrag att göra det här, alltså att ha till exempel äldrevård, så måste de kunna finansiera det. Och från regeringens sida så menar man då att det kommunala utjämningssystemet fungerar så bra så att allt du gör runt omkring det är liksom bara pynt. Det är bara giriga kommunpolitiker i princip som ser till att höja skatten för att inte behöva ha en mer effektiv verksamhet, eller för att kunna, ni vet, sätta upp enhörningsstatyer. Ha en skateboardkonsulent. Jag läste ju det här, när jag först tog till mig det här, då tänkte jag, det här är bara nästa steg i striden mellan Malmö stad och Sveriges regering.
men det är för att bara förstå det här argumentet. Det de säger då, när de refererar då till det kommunala utjämningssystemet som ett argument för varför kommunerna egentligen aldrig har någon skäl att höja skatten. Det är för att man säger så här, det kommunala utjämningssystemet ger er, garanterar att ni har så att ni kan finansiera kärnuppdraget.
Ja, det
är... Så att ni har aldrig, ni kan aldrig motivera att höja skatten för att kunna utföra kärnverksamheter, för att det får ni hjälp med. Typ.
Ja, precis. Eller det är så som jag läser i alla fall.
Ja.
Och sen menar man då att nu måste man måste också tänka så här på den borgerliga världsbilden där arbetslinjen är allt. Att kommuner som höjer skatten straffar inte heller bara sig själva och bryter inte bara mot den här moralen, utan de straffar hela systemet, eftersom hög skattesats betyder att skillnaden mellan bidrag och inkomst blir mindre, alltså löneinkomst, vilket gör att folks incitament att arbeta blir lägre, alltså kommer folk inte gå ut i arbete, alltså kommer folk inte betala skatt. Det i sin tur kommer innebära att det finns mycket mindre pengar för utjämningssystemet. Och det straffar ju då hela systemet, inte bara kommunen i sig. Så sånt här tycker man är otäckt.
Men varför ska vi ens ha kommuner? Om det är så här.
Det kan man verkligen fråga sig. För att, nej, men det ligger ju liksom i tangentens riktning. Att den här typen av reformer, om de får den effekt som man påstår att de ska få. Liksom, men jag kommer komma tillbaka till det senare. Det är ju ett system där kommunerna verkligen bara är tjänstutförare. Och dessutom ska göra det mindre och mindre med de medel som de själva råder över. Så att det blir ju ganska meningslöst. Ja. Det är lätt att se det. En annan tanke jag hade när jag började läsa den, visade sig sen att det var för att jag var lite dum. Det var att regeringen vill inte att kommuner ska höja skatten, därför att då märks det inte lika mycket när man från statligt håll sänker skatter. Eftersom kommuner kan kompensera genom att höja sina skatter. Det visar sig att jag inte tänkte riktigt rätt där. För att ett annat problem som regeringen och flera regeringar i rad har skapat för sig, det är ju att jobbskatteavdragen subventionerar kommunalskattehöjningar. Eftersom ju mer du betalar i skatt, desto mer avdrag får du.
Nu börjar det bli så, vi behöver en whiteboard.
Ja, exakt.
Det är inte bara att vi behöver bli ett visuellt medium, alltså kamera.
Nej, vi måste också
ha whiteboard. Visuella mediumet föreläsningssal.
Nej, men det har ju varit väldigt populärt ända sedan alliansen att införa olika jobbskatteavdrag. Vi är på nummer X nu. Jag vet inte hur många det har kommit, men jättemånga. Och det är ju avdrag på din löneinkomst. Det vill säga det som skattas av kommunalskatten. Så att, och den är proportionell också mot kommunalskatten. Så att om en kommun har en väldigt hög skattesats så är det också mer som subventioneras av jobbskatteavdragen.
Just det.
Så att det är en sån här liten pinsam grej som borgarna har råkat ordna för sig. Och sossarna då också. Givetvis, de har inte tagit bort dem här.
De har skitit i det blå skåpet.
Exakt, exakt. Nej, men så det där är liksom, det är som bakgrunden. Och så ska den här utredaren som tycker, hon underkänner en del av de här premisserna faktiskt. Trots att det är ju knappast liksom en vänstertext. Men föreslår då ändå att man, bland lite andra saker, ska införa en straffavgift på, om det nu är 20% det första året, 15% det andra, 10% det tredje och så vidare. På alla höjningar av kommunalskatten.
Vad betyder straffavgift i sammanhanget?
Kommunen ska behöva betala den överskjutande summan till, ja, nu kommer jag inte ihåg var pengarna kommer landa i slutändan. Mm. Men att det du får in på skatten kommer du inte få direkt in till kommunen.
Så, alltså, så om du höjer skatten med en krona så kommer 20% första året gå,
ja,
gå till en fond.
Det kommer, som, alltså i praktiken
som går direkt ner i Barbara Bergströms
fick. I praktiken borde det väl gå till kommunala utjämningssystemet, gissar jag. Men det är en spekulation. Hur som helst. Och omvänt för den som sänker skatten. Att den kommer få 20% extra första året. 50% extra tredje och så vidare.
Det är verkligen bara att man gör det lite trögare att höja skatten.
Ja,
lite mindre trögare
att sänka skatten. Exakt, det lönar sig sämre att höja skatten.
Ja.
Medan du får lite bonuspengar av staten om du sänker skatten. Så att här kommer de här positiva och negativa incitamenten. Ja. Men då sitter man här och så tänker man, som den kommunkramare man är, är inte det här ett hot mot det kommunala självstyret? Kommer inte det här betyda att kommunerna bara blir liksom en liten tjänstesektor för staten, om det inte var så redan? Och så vidare och så vidare. Och så tycker man att det är ett demokratiskt problem som fler och fler borde prata om. Och staten lägger över så mycket kostnader på kommunerna. Fast låter de inte få
tillbaka. Men också stat eller regeringen har lokaliserat, det kommer skapas väldigt, väldigt starka incitament för att höja skatten snart på grund av åldrande befolkning, etc.
Mm.
Det gillar vi inte. Det är liksom, spontant hade jag, min reaktion varit, oj, det kommer finnas väldigt mycket incitament att höja skatten snart. Ja, trist, men ja, så det får väl hända då. Eller det,
ja. Ja,
liksom så, det ligger liksom i hela premissen ligger ett erkännande om att skatterna behöver höjas.
Ja,
det är jävla konstigt liksom.
Det är också en del av det faktiskt, nu när du säger det. Just det, man ska också kräva att alla kommunbudgetar som innebär, alltså som klubbas, som innebär en skattehöjning, måste motivera skattehöjningen. Så det är mycket sådana löjliga...
Fyll i ett formulär.
Det är ju att man på riktigt tror att du kan lika gärna effektivisera.
Ja,
ja, absolut.
Att det liksom går.
Ja, ja, att det faktiskt är möjligt. Mm. Att höja skatten, det är ju bara lathet.
Ja.
Du kan ju också bara jobba lite med... Hur ni arbetar i kommunen så att ni kan vara lite mer effektiva.
Ja, men precis.
Det är lite mer dyrt.
Ja. Det här är också bara en av många såna här grejer. Alltså det här förslaget, om det blir så här, en av många grejer som är ungefär så här. Du har ju också det här jävla kravet på att en kommun måste gå i balans vart tredje år. Och sånt.
Ja, men precis.
Alltså, och det är ju också så, en kommun som inte gör det måste lämna in en skriftlig motivering. Och sen nu har ju bara kommunerna slutat göra det.
Mm.
För att det spelar liksom nonsens. Liksom.
Nej, precis. Men vi kan tycka att det här är ett ganska pissigt förslag, för att det är så uppenbart att det bygger på den här bidragsfuskartänket som har funnits där ända sedan alliansen liksom.
Men det bygger också
drar det vidare och såklart på en den fortsatta riktningen i det här den konflikten mellan stat och kommun.
Men det är också, för mig är det också jättemycket det här att lokaliserar att verkligheten är beskaffad på ett visst sätt som inte överensstämmer med den borgerliga liberala världsbilden. Mm. Alltså exempelvis skatterna kan behöva höjas för att säkra välfärden. Och att man då bara forcerar in olika incitament för att göra så att vi inte kan agera på verkligheten.
Nej, liksom. Nej, men visst.
Världen måste anpassas efter den här liksom, liberala förståelsen av ekonomi.
Ja.
Inte att vi kan låta verkligheten styra hur vi sköter vår ekonomi liksom.
Nej men precis, precis. Och så sen att man har extremt höga tankar om utjämningssystemet också. Att så här, nej, utjämningssystemet är så bra så att förutsättningarna i Dorotea kommun är exakt samma som förutsättningarna någon annanstans efter att allt är utjämnat. Det som väl kanske mildrar den här känslan av att fan vilken dålig idé det här är, eller ökar den på ett annat sätt, det är ju att Ja, men så här, när man hör på regeringen när de pratar om det här, och när man läser direktivet, då får man en känsla av att det här är inte bara, det är inte bara så att folk kan behöva höja skatten för att ta hand om sina åldringar om 25 år, mm. utan att det är ett jävla problem att alla de här sociokommunerna håller på att höja sina skatter hela tiden. Mm. Utredaren kollar givetvis upp det här. Mm. Noterar då att kommunerna har som inte höjt skatten. Nej. De har inte sänkt dem heller. Nej. Men i kommunsektorn, som vi nu kallar den för att vi har lärt oss att det heter så, så har skattenivåerna legat praktiskt taget helt stilla de senaste 25 åren. Ja. Givetvis med lite undantag, men det är väldigt ovanligt att en kommun vare sig höjer eller sänker skatten. Åtminstone liksom mer än på någon slags symbolisk nivå. Ja. Eftersom det är, eller av två anledningar egentligen. Dels att det är impopulärt att höja skatten. Ja. Det finns inte så starka incitament att göra det. Det är dessutom impopulärt att sänka skatten, eftersom det innebär att du trots allt måste ta bort någonting som kommunen håller på med. Så att de flesta står still. Ett annat skäl, och här känns det som att utredarens egen röst lyser igenom lite mer, är att höga tjänstemän och politiker i kommunerna kan inte riktigt navigera de här systemen. De förstår inte riktigt vad det innebär att till exempel höja skatten.
Nej.
Hon knyter an till den här rätt så komplicerade frågan om jobbskattavdraget.
Ja.
Att hon... Om jag nu minns det här resonemanget rätt, att hon blir förvånad över hur få kommuner som har förstått den här möjligheten.
Ja.
För att det är liksom för dunkelt ja. För många av de här. Att, ja, nu har vi fått en öppning att höja skatten.
Ja.
Det har inte folk gjort heller.
Nej.
Liksom. För det är liksom ett, ja, men som är mycket som har med kommuner att göra. Särskilt när man rör sig till mindre kommuner. Det är mycket eller fritidspolitiker och ja. Folk som inte liksom, de är inte liksom helt inne i alla de här. Nej. Komplicerade.
Det här var jättekonstigt om det var.
Precis. Så att inte ens incitamenten som finns för att höja skatten har man utnyttjat.
Nej.
Så det är liksom inte så problem. Och sen så kollar hon till Danmark. Och Danmark tittar man ju ofta på som svensk politiker, verkar som, när man vill se hur saker har funkat. Och oftast så drar man fel slutsatser av det.
Mm.
Man konstaterar att 13-åringar blir mer kriminella. Ja, då ska vi sätta dem i fängelse så att de blir mer kriminella. Typ.
Mm.
Men där har man också gjort det. Och där konstaterade man att det funkade jättebra med en skattebroms typ första 3-4 åren.
Mm.
Men sen efterhand så börjar ju som behoven pocka igen.
Mm.
Och så har det som satt sig, då har man vant sig vet, ja, en skattehöjning betyder ett straff.
Mm.
Ja, ja, det gör vi väl då.
Ja.
Och om tillräckligt många gör det så är det bara helt legio att hålla på med det.
Det måste ju också bli så i det här scenariot där man gör som den här utredningen föreslår. Och vi förutsätter att pengarna från straffavgiften hamnar i kommunala utjämningssystemet. Vilket känns som en rimligt antagande. Om bara tillräckligt många höjer skatten ändå, då borde det typ nästan gå jämnt ut.
Ja, nej, men så är det ju.
Då kommer ju de få mer av det. Ja.
Nej, men precis. Och sen är ju dessutom de här straffavgifterna är ju tidsbundna. Så att om du höjer skatten är absolut, du får betala en straffavgift första året. Sen blir det mindre straff.
Ja.
Och mindre och mindre.
Ja, det gör ju bara att du behöver planera lite 3 år längre.
Ja, exakt. Alltså,
och det kommunala perspektivet måste ju sträcka sig bra mycket längre än 3 år.
Det får man ju verkligen hoppas.
Ja, jag menar,
man ska ju bara ha en balanserad budget var tredje år.
Ja,
ja, exakt.
Mm. Ja, för det man tänkte första tanken som frågan när du bara liksom läste upp det här förslaget är ju, men då kommer man ju bara höja skatten mer.
Ja, 20% mer.
Ja, ja,
nej, men precis.
Om det är så här, men vi behöver de här extra kronorna.
Precis.
Och så får vi räkna bort då den här avgiften, men då höjer vi den. Nej, för sig.
Ja, nej, men det var det som hade gjorts i Danmark
jag
också.
Jag kan alltså, inte matte.
Ja. Men höj, kör 1,2.
Man höjer ju inte mer, för det är procent.
Ja, men säg, ja, jag kan ju inte procent. Det vet vi ju alla.
Glöm vad jag sa, jag tar tillbaka.
Men tänk så här. Det var det här som var slutsatsen från Danmark också. Alltså
ja, för jag menar, man behöver kanske pengar. Man behöver kanske en viss mängd pengar i absoluta tal, och då kan man ju justera hur mycket exakt. Man höjer skatten för att få ut det absoluta talet, oavsett
ja,
om avgiften är procentuell eller inte.
Men säger så här, vi behöver väldigt mycket höja skatten med 1 krona. Nu har vi ett straffsystem som gör att det kommer bli 0,8 kronor. Om vi då istället höjer skatten med 1,2 krona första året, och sen året efter så sänker vi skatten med 0,1 krona. Och då får vi också mer.
Det är intressant.
För, alltså, att man bara hela tiden parerar.
Undra
då borde det här typ funka.
Ja, exakt. Det var inte så jävligt.
Eller att sektorn lägger sitt öra mot den här podden.
Sektoralarm.
Vi talar till er SKR.
Ja.
Alla lyssnar hos SKR. Börja med en kommunal skattesänkning.
Ja. Ja,
och sen, ja, och sen tar ni de pengarna för att finansiera.
Men säg inte för mycket nu, för det här kan vara en firma som vi startar imorgon och så, bara konsultar.
Ja, precis.
Som äter upp procenten.
Precis. Nej, men,
det här tar vi betalt för.
Nej, men så ser det ut. Jag har pustat ut lite grann, för jag trodde att den här skulle komma till obehagligare slutsatser än vad den gjorde. Mm. Jag tänkte nog att de här begränsningarna skulle vara mycket, mycket hårdare.
Mm. Moderaterna ville nog det också.
Jag fick lite den känslan, va? Ja. Sen vet man ju aldrig vad som kommer ut ur själva förslaget, men eller själva lagstiftningen.
Sen har det väl också kommit att man ska behöva motivera slöseri med kommunala pengar. Det är väl en annan utredning?
Ja, säkert. De vill ha så mycket papper. Det känns som slöseri med kommunala medel, skulle jag säga.
Ja.
Men då är vi ju mer inne på effektiviseringsspåret. Jag tycker vi hoppar över från en statlig rapport till en annan.
Nej.
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 Jag har läst en rapport. Den definitivt inte sa.
Nej, vem har gjort den?
Svenskt Näringsliv.
Ah, okay. Du menar djupa staten?
Djupa staten.
Ja, förlåt. Exakt.
Okay, jag var i den ytliga staten.
Ja, nu blir det djupa staten. Effektiviteten i Sveriges kommuner. Så kan vi spara miljarder utan att tumma på kvaliteten.
Nice.
Heter den rapporten som kom 2024.
Mm.
Känner ni igen? Jag tror, det kan vara så att vi har pratat om den innan.
Mm. Har vi pratat om den när vi spelat in? Det kanske vi har gjort. Jag tänkte att vi behövde gjort det någon annan gång.
Ja, det är möjligt. Allt flyter ihop. Skitsamma. Ja, ingen minns det.
Nej.
Så länge sedan.
Nej, lyssnarna har ändå somnat nu. Så.
Ja.
Ja, visst.
Nattinattig.
Ja, vad skönt. Oh, gud. Jag vill också sova.
Ja, en dröm.
Ja. I alla fall, det är Svenskt Näringsliv då som gör en matematisk beräkning av hur effektiv en kommun är jämfört med alla andra kommuner. Mm. Så då har man en, då får man ut, man spottar ut en lista.
Yeah.
Från mest effektiv kommun till minst effektiv kommun. Inbördes ranking. Liksom. Mm. Den matematiska formen för detta.
Mm.
Effektivitet är lika med resultat delat på insatser.
Oh.
Alltså,
oj, oj, oj.
Alltså inspirerande.
Hur mycket resultat får du per insats?
Insats av vad?
Ja,
pengar. Eller?
Pengar.
Mm.
Jag tyckte bara det var lite kul för att de säljer upp det som en matematik. Alltså de har lika med tecken och liksom så här täljare, nämnare, mm. Ja. Bråkform i rapporten. Och så tänkte jag, det här är faktiskt väldigt pedagogiskt.
Ja. Det är sant. Mm. Också apropå också, liberal världsbild.
Men också, vad heter det? Reduktionism. Att jo. Tro att man överhuvudtaget kan göra den typen.
Jo, men det här är ju typ vad är det? Nationalekonomi.
Ja, alltså
astrologi. Så jag tror att det är eller jag vet inte, men jag tänker att det är så normalt i den världen. Typ.
Ja, absolut.
Att skriva på det sättet. Jo, det. Och jag tyckte ju som sagt att det var väldigt pedagogiskt.
Mm.
Så det är jag inte emot.
Nej.
Ja.
Jag tycker ju att båda de här förslagen, eller båda de här utredningarna visar ju liksom på en väldigt simpel världsbild.
Ja, det skulle man kunna säga.
Mm.
Ja, att jag menar, det är ju som en liberal, jag vet inte, det är bara ideologiskt alltihop.
Vad roligt att du säger det, David. Det kommer vara det vi landar i. Behöver nästan inte dra innehållet i den här rapporten. Nej, men det var faktiskt, det var lite kul läsning ändå. De gör den här rankningslistan och sen gör de en karta då där alla kommuner, alltså över Sverige, så alla kommuner, och så får kommunerna olika färg då beroende på hur effektiva de är och så.
Vilken är den bästa färgen?
Den bästa färgen är den mörkaste.
Okay.
Och den är blå faktiskt. Mm. Kartan är blå.
Den
är olika,
varmaste färgen.
olika tjocklek av blå.
ja.
Och så tittar de på de fem bästa kommunerna.
Mm.
Var de ligger i förhållande till andra kommuner. Typ.
Får jag gissa att det här är de kommunerna med mest höginkomsttagare, minst låginkomsttagare.
Mest i kransläge kring storstäder.
Mm, exakt, som liksom där barnen kanske går gymnasiet någon annanstans. Exempelvis.
Tänk nu på att
vill ni slänga ut någon gissning på kommun?
Lomma.
Nej,
vilken inte. Var det som var högst på näringslivsrankningen? Var det inte typ Varberg eller något sånt?
Jo, nej, Varberg.
Herrljunga.
Vi hör ju, det kan ju inte vara, det är inte vetenskap där. Det är någon typ av nonsens. Varberg kan inte vara bäst.
Nej, Varberg är inte bäst. Så att, nej, det här det är inget jobb. Skitsamma, topp 5. Täby, Danderyd, Vaxholm, Nacka, Vallentuna.
Oj, den var verkligen.
Så det är hyperlokalt.
Den var verkligen ogenerad, den här.
Ja. Eller vad menar du?
Ja, men det känns som att ibland när de gör de här inom situationstecken vetenskapliga listorna, då ska de ändå stoppa in ett Varberg högst upp. Att de har någon sån här...
Exakt.
Alltså, inte att de sitter och väljer, men att de kastar in någon indikator i sina mått som bara ska täcka in en vanlig kommun också. Alltså, och ge dem en chans.
Exakt.
Liksom.
Började läsa den här rapporten med någon slags ambition om att så här, typ kritiskt granska metoden. Mm. Och sen insåg jag så här, men det kan ju inte jag göra. Jag kan ju inte så här, den här typen av matematiska, statistiska analysmetoder. Jag vet inte vad som är bra och dåligt. Eller
också så för att man inte tror på dem, så då vill man inte lägga tid på.
Men jag gör ju det. Du gör ju inte det. Så, men jag har stor tilltro till att man kan mäta saker. Men de har ju det såklart, alltså de kontrollerar ju för det som de kallar då strukturella variabler.
Mm,
så de nollställer ju för liksom skillnader på strukturell nivå i kommunerna.
Vad konstigt att det då ändå blev kommunerna med mest strukturella fördelar.
Ja,
det är nästan så att man skulle kunna läsa det när man skriver den här utredningen.
Att man borde kunna, vänta nu, varför är listan likadan innan vi gör den här viktningen som efter.
Ja. Men då måste det ju vara, det är ju att man inte har tagit med allt då.
Ja, eller så är det för att det inte går att mäta effektivitet på det sättet.
Ja, alltså jag har ju min idé varför det, eller liksom så.
Mm.
Men det är ju att så här, nej visst, de här kommunerna är mest effektiva.
Ja.
Men, och sen kommer ju ideologin in då, som David var inne på.
Mm.
Är det bra?
Ja.
Nej, precis.
Det är inte bra. Det är
precis.
Inte det vi vill att en kommun ska vara.
Att alla kommuner ska bestå av höginkomsttagare i övre medelåldern.
Nej, men att det var ju det som du sa i början här, Kalle, att så här, varför har vi då kommuner? Det är samma sak. Varför har vi kommuner om det enda kommunerna ska göra är att vara effektiva?
Mm. Nej, men precis.
Det är ju inte det jag är intresserad av. Det är inte det samhället jag är intresserad av att leva i.
Nej.
Så.
Nej, precis.
Det är ju inte målet.
Nej.
Med varför vi gör saker tillsammans.
Nej.
Eller?
Nej, men jag håller med.
Men för att backa bandet lite då. Så, den här analysen som de gör. Varför är det just de här 5? Täby, Danderyd, Vaxholm.
Danderyd.
Vaxholm.
Jag vet inte ens hur det uttalas. Så lite bryr jag mig.
Och så kontrollerar de ju då för så här. Men om vi tar bort faktorn utbildningsnivå hos föräldrar. Alltså de kollar ju också på vissa specifika verksamhetsområden. De kollar på skola och äldreomsorg i princip. Och så tar de bort så här. Ja, vi har skillnader i utbildningsnivå hos föräldrarna. Vi har skillnader i hur gles en kommun är till exempel. Och så kontrollerar de för massa sådana faktorer. Och så kan det ju vara så att det finns massa faktorer som man har glömt. Eller
absolut.
Inte kontrollerat för. Och därför så får man ändå ut det här väldigt, väldigt förutsägbara resultatet. Som där ni gissade helt rätt vilka kommuner som är mest effektiva. Jag kan inte säga någonting i detalj om liksom kritiken av vilka strukturella variabler man har kontrollerat för och inte. Men när de i alla fall konstaterar att det är de här 5 kommunerna, då säger de så här, en gemensam faktor för dessa kommuner är deras närhet till andra kommuner.
Ja,
okay.
Som gör grovgörat.
Surprise, surprise.
Ah, nej, men det är inte så. Det är faktiskt inte så enkelt. Det var också bara roligt att man är så, den meningen är rolig, för att man tänker ju typ att alla kommuner i, lite beroende på hur man mäter, så är ju alla kommuner lika nära en annan kommun.
I och med
att vi har ju inget ingenmansland mellan kommunerna.
Gotland.
Nej.
Sant. Ja. Gotland.
De har ett ingenmansland som kallas Östersjön.
Annars ligger ju kommunerna kloss i kloss.
Ja,
så det är väldigt nära.
Mm.
Det är 0 centimeter mellan kommunerna.
En skånsk kommun ligger ändå närmare andra kommuner än...
Ja.
Det de menar är ju att kommunerna kanske är så pass små då, att de ligger nära, eller liksom att det är i realiteten ett alternativ för folk som bor i de här kommunerna att lika gärna flytta till kommunen bredvid.
Mm, ja.
För att kommunen bredvid ligger nära, eller liksom staden bredvid ligger nära, och kommunen är lik. Eller liksom
ja.
Ja, hemkommunen. För det är det de säger då. Att, precis, och en möjlig förklaring då till varför dessa kommuner uppvisar ett högre effektivitet kan därmed vara deras konkurrensutsatthet mot andra kommuner. Där alltså högkvalitativa välfärdstjänster till låg kostnad blir en konkurrensfördel för att attrahera nya invånare.
Det här är en så förbannat dum analys. Ursäkta mig.
Ja.
För att det där betyder, det är ju... Nu kan jag gå tillbaka till utredningen.
Ja.
Att, det som står där mellan raderna är ju... på grund av konkurrensen mellan kommunerna så kommer ingen höja skatten.
Mm.
För att jag menar, det enda du som kommunmedborgare ser är ju skattesatsen.
Mm.
Och såklart, alltså i undantagsfall, typ, här finns det en bra skola. Eller något sånt där.
Här finns det inte ett sjukhus.
Men det är knappast effektiviteten som är det man ser.
Mm.
Och det som det är också en sån här sak som utredningen tar fasta på, att när det händer att kommuner höjer eller sänker skatten, då har det väldigt mycket att göra med vad de runt omkring dem gör.
Mm.
Alltså, så att det stämmer ju på det sättet. Att konkurrensen kommuner emellan, och kanske lika mycket kontakterna kommuner emellan, gör att deras skattenivåer brukar vara väldigt samkörda.
Mm.
Om det inte är så att... alltså, det förklarar mycket mer än socioekonomiska förutsättningar vad som är, hur skattesatsen ligger.
Mm.
Att de är närliggande.
Mm. Just det.
Och får jag redan nu slå sönder elefantpinjatan i rummet?
Ja.
Varför säger de ingenting om att närliggande kommuner går att parasitera på?
Ja.
Wow, vad ni är effektiva. Ni klarar det på bara en simhall i den här kommunen. Eller ingen alls.
Mm.
Eller ni behöver bara typ ha en gymnasieskola lite med lillfingret. Eftersom alla de här höginkomsttagarnas barn går inne i Stockholm.
Mm. Mm. De konstaterar ju att det är konstigt att storstadskommunerna inte är så effektiva.
Mm.
Alltså, för det
vad
stämmer
lever
inte,
de här i för
eftersom att de
värld?
Ligger ju nära. De ligger ju nära andra kommuner.
Ja, det är det här
och konkurrerar.
Det här är ju verkligen att inte kunna låta verkligheten bara vara verklig.
Så utan då är
bara
så.
Vänta, va? Det här klaffar ju inte alls med hur jag föreställer mig att det är.
Ja. Men den här analysen är liksom giltig förutom om man tänker på storstadskommunerna, för de är inte effektiva trots att de ligger nära andra kommuner.
Mm. Nej, precis.
Ja, så det är sant.
Så länge man inte tänker på verkligheten.
Ja.
Ja. Nej, men det är ju rimligt. Man kan nog, jag tänker att man kan överföra det på andra mindre och mindre rika kommuner också. Alltså, för att närliggande orter kan också samarbeta om grejer.
Mm.
Alltså, istället för att du har en kommunal gymnasieskola så samarbetar fyra stycken om en.
Mm.
Typ sådana saker kan de hålla på med.
Mm.
Och ligger de då inte i närheten av en större stad, då måste man ändå lösa det själva.
Mm.
Är man den större staden då, ja, då får man helt enkelt leva med att de andra kommer att lösa sitt hos en.
Precis, det finns mycket man kan fundera på. Sen går de vidare och gör en faktisk så här statistisk liksom analys där de tar olika faktorer då, till exempel... Ja, men till exempel det kommunala företagsklimatet.
Ja, lovely.
Och så slänger de in den i uträkningen och ser om det finns en korrelation, alltså om det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan hur bra företagsklimat man har och hur effektiv man är.
Jag tänker att
vi har de här två låtsasmåtten och så ser vi om de hänger ihop på något sätt.
Ja, precis.
Blir det extremt stark korrelation mellan dem?
Nu ska vi se här.
För att alltså ett problem här, det är ju att du har ett index som är effektiviteten, som består av olika indikatorer, som du sen korrelerar mot ett annat index, som är företagsklimatet, och som delvis består av samma indikatorer.
Ja,
just det.
Ja,
det känns som att det här är ett ganska grundläggande problem.
Vad
händer nu? Men jag vill hitta resultatet på den här.
Men jag undrar om hade liksom borgarnas drömvärld med den supereffektiva kommunen kanske varit realistisk ifall man hade ändrat så att istället för att man skattar där man bor, att man skattar där man jobbar. För då blir ju kommunen mer... Det handlade ju inte om att attrahera människor, utan det handlade ju om att attrahera företag.
Mm. Och, ja, det kanske de hade gillat bättre.
Ja.
Men det har också skapat en massa problem.
Ja. Absolut. Men,
det är mer som att det enda sättet att lösa den här knuten skulle ju vara att ha en stor del av befolkningen som vad heter det, ställs utanför välfärden.
Ja, fan vad soft det vore. Alltså,
det är det som är den riktiga lösningen. Liksom.
Menar du att lite som att man skulle kunna man utvecklar nya lagar som gör att man helt enkelt får kasta ut folk ur landet lite godtyckligt ifall de råkar verka som att de är en bit från arbetsmarknaden.
Ja, exempelvis.
Det är nästan som att de är på väg dit.
Ja, men för att det är, alltså, det är ju, då löser det ju knuten, för då kan du ju ha då kan du ju på riktigt ha kommuner som bara har strukturella fördelar.
Ja, nej, men precis.
Du bara gör dig av med alla nackdelar.
Ja, precis.
Och sen förr eller senare så är det barnen och de gamla de ger sig på.
Exakt. Passa er. Ja, barnen föds ju inte längre, så det är inget problem.
Exakt.
ja, det finns ett positivt samband. En ökning mellan företagsklimatet och effektiviteten i kommunen.
Mm.
En ökning i en kommuns företagsklimat med en enhet.
Mm. Precis.
En enhet
hänger,
på låtsas.
Hänger samman med 3% enheters högre effektivitet.
Oj,
ja.
En enhet.
Varje enhet bättre företagsklimat ger 3% bättre effektivitet.
Och nu tycker jag att det är väldigt, väldigt viktigt att vi här ser tillbaka på det faktum att de korrelerar samma sak med samma sak.
Ja, men du är ju en lärd man, Måns. Så att det är jättebra att du förklarar det här mumbo-jumbon. För oss
det är det
vanliga, dödliga.
Så kallade okunnare.
Jag har inte så mycket mer att säga om innehållet i den här rapporten, men jag ska återgå snabbt till slutsatsen som David drog redan från början och sen jag drog igen i någonstans mitten och nu kommer den igen. För topp 5, Täby, Danderyd, Vaxholm. Nej, inte Vaxholm i och för sig. Täby, Danderyd, Vallentuna, var det nu var.
Ja.
Förutom då att de är kommuner som ligger nära andra kommuner, men också ligger nära en storstad och är pendlingskommuner. Vad mer har de gemensamt?
De är mycket borgerliga.
Mycket borgerliga kommuner! Ja! Så att, ja, har man en politisk vilja att till exempel att kommunen bara ska göra absolut minimum kärnverksamhet bara för att till exempel kunna mäta då resultatet ja, vad det nu är för resultat man vill mäta då kanske man också blir eventuellt hamnar på topp på den här listan.
Mm.
Ja. Mm. Ja.
vi borde verkligen göra en anti rapport på något sätt.
Ja.
På alla de här jävla rapporterna.
Ja.
Som är att vi börjar mäta hur själsligt sunda är människorna här?
Ja.
Och så konstaterar vi att det finns en direkt korrelation med företagsklimatet.
Ja.
Hur själsligt tom du är. Och tråkig på fest.
Ja.
Exakt.
Ja. En av de här resultaten som man mäter är till exempel betyg. Eller betygsutveckling snarare.
Mm.
Ja, absolut. Det är väl bra med en positiv betygsutveckling. Alltså att barnen får bättre betyg.
Mm.
Med åren.
Mm.
Men ja, vad säger det?
Mm. Nej, precis.
Egentligen. Om
såg
livet.
Ni, såg ni det att det var...
Han är det barn. Det är inte det viktigaste som finns.
Effektivitet, nej.
Betyg.
Betyg. Nej, inte det heller.
Såg ni att friskolebranschen gav... de har till ett pris varje år som de ger till vad heter det, den bästa friskolan. Liksom.
Mm.
Då har de gett det till ett gymnasium nu där alla elever förra året fick MVG på idrotten.
Var det ett idrottsgymnasium? För det hade man ändå kunnat förvänta sig.
Ja, att alla där är jättebra.
Vore ju pinigt annars.
Ja. Alla, varenda en. Var
ja, men det är faktiskt imponerande.
Ja, det är imponerande.
Hur många här fick MVG på idrotten?
Jag fick G trots att jag inte borde fått det.
Jag tror faktiskt att jag fick MVG.
Va?
Men det var för att jag gick i en kommunalskola där det fanns lite vissa brister i täckningsgraden i undervisningen kan man säga. Jag fick också MVG i teknik och i hemkunskap. Och där
ja,
tror jag
men det är ingen är förvånad.
Och där tror jag att det mest var för att vi liksom inte riktigt hade de ämnena. Och jag tror att det var det som var grejen på den här friskolan också. Om jag kommer ihåg den här nyheten rätt.
Okay.
Att de var väldigt glada att ge MVG till ämnen som de inte riktigt undervisade i.
Jag tror jag fick MVG i filmkunskap.
Nice.
Hade du filmkunskap?
Ja, någon sån där valbar kurs. Vi bara tittade på film.
Ja, förr i tiden fick man ju välja lite grann.
Jag var ju också en del av det, men jag minns aldrig att jag fick gå så roliga grejer.
Ja, du fick bara gå till Campus Grill.
det är en bra historia. Vi kan spara till någon annan gång.
Med det sagt så måste jag gå till Campus Grill, för att jag har places to be om 15 minuter.
Mm.
Men vad kul att ses igen.
Verkligen. Och höras.
Det här gör vi om igen.
Mm. Ja, det gör vi snart.
Tack för idag.
Ha det bra.
Hej.
Hej.
Dirty old town. Härmed så säger jag bye bye.